Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Vi har fått väldigt, 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 väldigt mycket reaktioner på vår dubbelpodd.
Precis.
Mm. I den första podden så intervjuade vi Julia, som har varit prostituerad. Gud, jag vågar knappast inte säga Native American prostituerad. Säger man prostituerad?
Ja, hon har varit online prostituerad. Alltså ja, ingått i någon form av bordellnätverk.
Mm. Och i avsnitt 2 så intervjuade vi debattören, journalisten och författaren Katarina Wenstam. Som faktiskt, man får säga, något av en expertis inom det här området. Och jag måste säga det själv. Att det här blev väldigt bra. Det blev liksom sansat. Det blev intressant. Och jag tycker, särskilt intervjun med Julia då, som den prostituerade tjejen, fick fram lite nya vinklar. Och jag är så glad att det är flera liksom lyssnare som har faktiskt också noterat detta. Eller glad, jag underskattar absolut inte er kära lyssnare. Men det var en tjej som skrev en väldigt, väldigt bra grej, tycker jag. Hon skrev så här: hej, jag lyssnar på er podd angående Roberto. Måste säga att den vinkling och analys ni gjorde var helt outstanding. Särskilt intressant tycker jag att det var i den delen när ni intervjuade kvinnan som tidigare varit sexarbetare. Väldigt bra frågor. Ni gjorde något helt unikt. Ingen som jag har lyssnat till har lyckats så totalt med att belysa denna fråga och visat orsakerna till varför sexköpare gör det de gör. Och jag tycker också att det där är så spännande, det som... som de har intervjuat då, poliser och åklagare och liknande som jobbar med det här, och även liksom frivilliga organisationer. Att även fast man har träffat 1000 torskar och liksom kommit på dem, eller man ska säga, så är det aldrig, det är ingen som någonsin har varit med om att en enda jävla snubba sagt så här: jag är så ledsen, jag vet inte vad jag tänkte på. Gud, hur är det med tjejen? Hur mår hon? Hur kunde jag göra det här mot henne? Det här är helt sjukt att jag gjorde det här mot henne. Istället är det så här: oj, den var aldrig inne. Oj, stackars mig. Jag som mår så dåligt och min fru vill inte ligga med mig. Jag har så jobbig barndom hit och dit. Att det aldrig är någon som liksom... Det blir så tydligt också att den här kvinnan är ju verkligen bara en vara. Och det är då jag känner så här, även om det har kommit såklart massa debattörer som säger så här, där är frivilligt och vi kan inte förbjuda och det leder bara till att det hamnar under jorden och de blir ännu mer utsatta. Så säger jag så här, när jag hör det där, att man ser på en människa som bara en vara, inte något kött och blod, inte ens en lägre varelse, utan bara en vara som man kan göra vad man vill med. Ja, men då måste det förbjudas och utrotas liksom.
Ja, alltså det här är en jättekomplex fråga och vi förstår att det här kommer bölja precis som MeToo har gjort också. Så att vi kommer säkert återkomma till det här ämnet om några poddar, och vi har fått väldigt många hurra, men jag har också fått en del hat och kritik.
Vad är det för något? Vad har du fått?
Nej, men ganska många arga män har jag fått, för jag har också valt att ta diskussionen med dem och föra någon form av sansad dialog istället för att gå och säga att de är helt sjuka i huvudet, vilket jag personligen kanske tycker. Men å andra sidan vet jag ju att jag kommer inte vinna någonting på det om jag inte tar diskussionen. Å andra sidan så tror jag att alla snubbar där ute inte är helt dumma i huvudet, för min mans statistik på Instagram har gått upp med ungefär 5% i följarskala. Så att det finns vettiga män där ute, och de är man otroligt tacksam för, och jag skulle gärna vilja höra fler killar i ämnet. Det här är inget MeToo-landskap där ni riskerar att bli stenade bara ni öppnar käften om minsta lilla. Utan snarare höra hur ni resonerar hade varit intressant.
Alexander Karim har ju tyckt till.
Nej, men det är väl självklart att Alexander Karim har gjort. Det finns någonting han inte tycker till om som har med.
Det är underbart.
Det är fantastiskt. Alltyckaren. Ja, men okej, Ann. Ska vi höra på dagens Karim?
Vi måste sluta sticka Paolo Bertos offerkofta.
Men han älskar också använda platityder som redan då används och bara säga dem en gång till. Men själv då ta quoten av dem. Det tycker jag, det måste jag ändå säga, det är styrkan med Alexander Karim. Det finns ingen som kan piggybacka men äga frågan. Så
nej, fan, I wish. Jag ska gå på, jag kan fråga om jag kan få gå på en liten kurs hos honom.
Ja.
Nej, men han skriver då, vill ni ha vår uppmärksamhet, kanske ni ska boka in ett samtal med Paolo Robertos offer. Ge henne sändningstiden, ge henne en chans att prata ut, att göra sig förstådd. Vi kan få berättelsen om förövaren genom hennes ögon. Förlåt mig, ursäkta min franska, men varför skulle hon vilja prata ut om Paolo Roberto på bästa sändningstid? Hon mår ju såklart piss och har förmodligen gjort länge, så att jag vet inte, ibland blir det, jag skulle vilja ha lite höjd på debatten.
Lite höjd.
Det har varit jävligt bra höjd tycker jag.
Ja, men just såna här saker klarar jag liksom inte personligen riktigt av. Och,
vi släpper.
Ja, och vi måste ju också så här, förstå, liksom, folk förstå att så här, för henne är ju Paolo bara en kund. Utan många kunder. Det finns ju inget intresse i att han just är en kändiskund. Hon har säkert flera kändiskunder. Men hon har ju ingen aning. För hon är ju från Polen.
Precis.
Ja.
Jag tycker att det har varit skitmånga bra krönikor. Kan tipsa om bland annat Dan Josefssons krönika. Och även Lena Anderssons. De har liksom dragit det ett varv till och det är det som jag tycker är meningen med en sån här offentlig debatt.
Och vad är tesen då?
Ja, men tesen är att Dan säger så här, jag har varit med, ja, han har ju träffat många prostituerade unga tjejer som har varit så jävla illa genom åren och han undrar lite hur polis och rättsväsen funderar då när de hela tiden ska invänta då att den så kallade övergreppet eller våldtäkten är klar innan de då ger sig på liksom själva sexköparen. Och då säger han så här, det här säger svenska poliser liksom helt öppet utan någon form av omskrivning att ja, men det, vi vill hålla oss kompis med tjejerna och vi måste få bevis för att de verkligen har gjort det. Han tycker det är så här, ja, då sitter rättsväsendet och tittar på när de här unga kvinnorna blir våldtagna, är det då rätt sätt då? Och Lena Andersson tittar genom historien, hur vi beter oss, liksom, om det är rätt eller fel, att det ska vara lagligt eller inte lagligt. Så här, en jävligt briljant text. Quite advanced, jag fick läsa den två gånger. Men det är intressant också när det är folk som inte bara bjäbbar och skäller och tycker till med stora citatrubriker, utan som så här, blicka tillbaka till historien, titta på kvinnans situation, mannen, se vad som är bäst och vrider och vänder. Då blir det riktigt bra debatter tycker jag.
Ja, som sagt, ett ämne vi kommer återkomma till lite längre fram, men just nu släpper vi det. Så tack för alla hejarop i podden. Vi blev såklart jätteglada och är glada för att kunna fört en debatt som vi faktiskt inte har möjlighet att göra under MeToo.
Mm, precis, det är vi väldigt glada över. Jag har varit på en snabb in och snabb ut kvinnohelm med det här tjejgänget som jag var med på utefest i september och bodde i Tippin. Eller jag bodde i Tippin en natt. Sen blev jag deprimerad och var tvungen att flytta upp i ett litet hus.
Är inte det där den största illusionen man har om sig själv? Att man tror att man är en person som man inte är. Men jag är nog en tippig person. Det är därför exempelvis ishotellet i Jukkasjärvi att de säljer liksom en natt oftare än två.
Du vet att jag gav upp efter en timme. Jag frös så mycket. Nej, men jag tänker, om man har liksom the best gear ever, då förstår jag att det är härligt. Men jag hade ju lånat en sovsäck av Christian Wolter. Och du vet, jag tyckte att den var så misstänkt smal. Jag tänkte så här, gud, den är så liten den där ryggsäckspåsen, eller den där sovsäckspåsen. De brukar ju vara ganska stora liksom, för att det ligger någon tjock. Men jag tänkte, det här är ju som en sämre kondom. Och det visade sig att det var så. Så det höll på att frysa ihjäl. Men samtidigt ska jag känna så här, ja, tält i all ära. Jag vet liksom, jag ska ju testa och vad säger, glamping. Det kanske är min grej.
Vad är glamping för någonting? Ja, det är, glamourcamping.
Ja, det är när man säger får ligga i hästens sängar.
Fast det är tält.
Ja, typ.
Men det där är ju jag. Där är ju jag. Ja. Jag vågar ju erkänna det. Så här, vi ska ju upp och vandra nu någonstans. Om det blir i en slosspark i Tyskland. Eller om det blir på Kebnekaise i snålblåst. Det vet vi inte riktigt än. Det får Europas flygregler avgöra. Men någonting som är väldigt intressant var att jag hamnade också i en diskussion om just det här med prepping i helgen. Har du koll på det här?
Nej, du såg väl hur jag såg ut.
Ja, prepping är alltså män som rustar sig för krig.
Ja,
och
ja.
Virus, epidemier och så vidare. Ond, bråd, död. De som tidigare kanske kallas för foliehattar har nu bredit ut sig och blivit en allmän massa män. För jag vet att det inte finns supermånga kvinnor som faktiskt gör det här.
Nej, men det var väl, alltså det som kvinnor gjorde nu när corona bröt ut var ju att det köptes ju en jävla massa toapapper, krossade tomatburkar, tonfisk. Kanske på den nivån, men vi har ju en kompis i USA vars man som, han gick ju all in med prepping. De skulle öva krigsutbrott och han stängde in sig i garaget och hit och dit. Jag vet inte, ska man ta sånt på allvar? Ska den här ensamma personen klara sig då om det blir krig? Eller vad, jag förstår inte tanken bakom.
Nej, men det som är diskussionen då, för då var det en man i det här sällskapet som vi som diskuterade, sa så här att om det blir krig eller så här virus, då vet jag att jag kan så överleva i skogen baserat på att jag har fixat en preppingväska. Och då insåg jag att den här driften är så olika män, kvinnor emellan. För när män tänker då prepping och liksom jag ska kalla det så här, dystopi, då vill de fly till skogs. Och då så här, ska de dra. Alltså männen är ju per definition det svagare könet mellan man och kvinna historiskt. Alltså de har sämre gensammansättning, så är det bara. Ni är svagare där, men ni överlever på grund av er överlevnadsinstinkt. Vilket är exempelvis preppingen. Skulle jag och mina barn drabbas av, inte fan vet jag, ebola kommer till stan. Någonting som så här kan få mig att dö och bli en zombie etc. Och det betyder ond, bråd, död. Skulle liksom kriget komma, jag skulle låsa in mig inomhus. Eller om det var vinter så skulle jag ta mig och mina barn och gå ut och lägga mig i första bästa snödriva och dö självmant. För jag vet att vi inte skulle överleva.
Aha, wow. Ja, men tyvärr så måste jag nog hålla med i det att jag är helt ointresserad. Men det handlar inte om det här om snubbar som är lite så här krigspittiga. Då. Jag menar, Mattias, alltså ingen, jag kan inte ens se honom så här, tänka hur han skulle göra. Han skulle nog, jag skulle nog få ta tag i det om det blev krig. Liksom.
Ja, men jag märkte ju själv ändå under corona att när liksom den här kaoset började, när vi började snacka om lockdown, att jag ändå så här agerade, vilket jag inte ens trodde att jag skulle göra.
Reagerade eller agerade?
Jag agerade. Jag var den som åkte till liksom ICA och köpte upp de där
tonfiskburkarna
och tänkte så här. Ja. Att jag reagerade väldigt manligt. Jag blev väldigt förvånad över att jag reagerade så starkt själv. För att det är något, för jag hade ju ändå varit lite den attityden innan man förstod allvaret i det hela. Men sen så blir jag ändå så här chockad över att jag skulle löpa linan ut. Alltså så här, om jag inte kan låsa in mig i lägenheten, då vet jag inte vad jag ska, hur skulle jag överleva i skogen? Alltså hur skulle jag överleva i skogen?
Vi skulle ju inte överleva i skogen. Och nu måste vi prata lite om Anna Bok, för nu får jag såna backflash. När hon och jag gjorde TV-program, hette det Ranking the Stars.
Oklart.
Ja, det var jag och Magdalena Graf och Anna Bok och vi var liksom 10 så kallade kändistjejer. Programmet leddes av Andreas
Lundstedt.
Mm. Han var programledare.
Nej, what is this?
Nej, men alltså, vi måste ta och lyssna lite på det här.
Ja, vi försökte hitta klipp här på Ranking the Stars, men enda jag hittade var Hey Baberiba som hade gjort en parodi på programmet. Det vittnar ju om att det kanske inte var ett superprogram.
Okej, välkomna tillbaka till Ranking the Stars! Var det bra, tjejer? Ah! Kommer du ihåg vilken fråga ni fick? Okej, okay. Och vem ska få komma upp och dra sin rankinglista? Vem ska det bli? Vill någon komma upp? Vill någon komma upp? Okej, okay, vem ska det bli? Anna!
Nej, men det var vi då. Och sen så satt vi på två små läktare. Och så ställde de massa frågor. Och så skulle vi då tycka till om varandra. Hur vi skulle bete oss i olika situationer. Mm. Och det var ju såklart då också krissituationer.
Och då började din livslånga fejdmannabok.
Ja, här. Det gjorde den.
Nej, men jag orkade det sant.
Det var här det började, älskling. Jo, det var här det började. Men hur som helst så var det så att då var en fråga. Vem skulle du helst vill jag åka med till en öde och vem skulle helst inte vilja åka till en öde? Men du vet ju också hur jag är. Jag tänkte så här, alla kan ju ta ett roligt skämt eller jag vet inte vad jag sa bara vad jag tyckte.
Och vad sa du då?
Att jag tror minst skulle passa ihop med Anna Bok. För det var mest och minst skulle passa ihop med. För, men alltså jag kan inte...
Och vad var det du sa då?
Jag kan inte säga det.
Jo, du måste säga det.
Jag kommer få så mycket hat nu.
Nej, men du måste säga det.
Jag sa så här, men hon... jag sa vi. Vi kommer ju bara äta upp all mat på typ 2 dagar. Men det var... Och vi kommer bara sitta där och vänta på hjälp. Alltså vi kommer tänka att det löser sig och så kommer vi äta upp all mat och så kommer det inte lösa sig. Och hon blev så, alltså, så ledsen.
Såklart.
Hon stod och grät och typ skulle få tröst och hit och dit. Och jag var så här, men jag menade ju att både du och jag skulle äta upp. Men jag gjorde bort mig.
Ja. Men alltså, sen så kanske man ha den upplevelsen om henne. Det är ingenting man kan. Det ligger ju hos varje person individuellt.
Och sen dess så har jag då pudlat. Men jag måste ändå få prata lite om Anna Bok, eller förlåt, Anna Toledano Bok. För jag måste ändå säga så här, någonstans så måste jag ändå ge henne respekt. För att hon lever som hon lär, och gör hon inte det så gör hon det ändå. Som jag tycker är gulligt med henne är att hon är sårbar. Hon är skitnervös. Hon säger att det är många av er som vill att jag ska sjunga lite. Hon säger att hon är blyg och hon har provat att spela in en sång. Och den här sången jag ska... Hon är liksom som när man var själv när man var 12 år och spelade in sin första sång. Och jag kan tycka att det är fan gulligt.
Men det är otroligt självutlämnande. Jag har ju hållit på att jobba med den här castingen för programmet Röda linjen nu i helgen, som kommer vara en dramaserie som vi sänder på Kids Brand Store. Och då är det ju jättestarkt när ungdomar liksom laddar upp videor på sig själva där de faktiskt provspelar en roll och också vågar då utelämna sig själv på ett väldigt liksom, vad ska man säga, naket sätt. Det är ju starkt liksom.
Alltså jag tycker så här med Anna Bok. Jag tänker på det här att folk, man ska vara så jävla liksom rak hela tiden. Man ska veta vad man vill. Man ska följa sina mål. Man får aldrig säga någonting fel, bla bla bla. Många kändisar som är jävligt populära är ju inte särskilt mänskliga. För de har ju lagt upp en strategi där de inte ska fela.
Ja, men vi har ju några superexempel.
Ja, det har vi. Men bland annat Carina Berg.
Ja. Absolut.
Ja, och jag älskar ju henne och tycker hon är skitskön. Men hon är ju liksom så jävla smart och slipad. Och det finns ju flera sådana, som Christian Loke, de har ju varit ihop, de kanske har gått så tillsammans. Men många liksom så kallade finkändisar
är extremt untouchable.
Precis. Ja, men vi kan ju ta även liksom Schyffert. Och då kan jag också tycka så här, när Nor ibland trampar i känsloklaveret, så tänker jag så här, you go girl. Och sen tar hon bort det. Mm. Det blir lite så här, och det ska vara förebilder som vi älskar, då måste de få vara mänskliga. Så jag tycker så här, när Anna Bok sjunger den här sången, hon vet att hon kommer få, eller hon vet inte innan, det är det jag älskar. Hon lägger liksom inte upp någon superplan som många andra känner sig att så här, om jag gör det så vet jag att jag kommer få många likes, om jag är med i det programmet kommer hit en... Hon har ingen aning om hon ska... Hon fick ju 465 kommentarer. Hon vet inte om 460 ska vara så här... För fan vad patetiskt. Du kan inte ens sjunga, bla bla. Eller om hon ska få 465, för fan vad underbart och fint. Hon har ingen aning. Hon gamblar.
Ja.
Hon bjuder på sig själv. Hon absolut. Är fan modigare än någon annan. Förlåt Anna Bok för det jag sa. Jag älskar dig nu.
Ja, det är mer än vad jag gör. Men hur som helst så tycker jag ändå att hon besitter en viss form utav mod. Och det tycker jag är hedervärt. alla är jävligt slick och väldigt strategiska idag och såna saker, och det ska vara mediaplaneras hitan och ditan hela tiden. Så man får ändå vara glad för att det fortfarande finns liksom en gammal kändis som bara sänder på det sättet. Kändisskapet är ju ett gift i sig. Det är ju du och jag har pratat jättemycket om liksom, att du blir fartblind och förstår inte syftet med vad man gör, och hela tiden van med att det finns projekt och saker och ting som bara uppstår ur intet, och det finns ett intresse runt det. Och det här intresset är ju väldigt spännande, och jag undrar ju varför egentligen en person som Anna Book är känd idag, för hon har inte släppt en låt på liksom närmaste 10 åren, utan däremot valsat runt i diverse kändisprogram som just begreppet kändis, och den typen av kändis som hon symboliserar är ju egentligen död idag. Men då kan det ändå finnas någonting spännande i det. Det har uppstått en ny blomma i en död rabatt. Förstår du?
Ja, jag fattar, men jag tycker så här, ska man ställa upp och vara med i kändisprogram, då får man ju gå hela vägen. När jag har varit med i såna här så kallade kändisprogram, kändisgenerit, då har jag ju liksom hållit en låg profil för att se hur det är mottaget.
Alltså att du har ju varit Carina Berg i en kändisstrategi.
Precis.
Ja, fast du har varit 100% exponerande i en Anna Book-strategi.
Ja.
Vilket blir bara ett ingenting.
Nej, det blir ingenting, och det blir också så här fegt, dålig stil. Och jag tänker lite på nu som den här den stora hälsoresan 16 Weeks of Hell. Som då var de 6 kändisar.
Ja. Mm. Martina Haag hoppade av för att hon inte ville väga sig. Man kan finnas ett syfte med det.
Mm. Men det är lite samma sak där. Då har ju hon tackat ja till det här och läst igenom reglementet, och där står att hon ska väga sig varje vecka.
Mm.
Det är det jag menar lite så här. Hoppar man på tåget så måste man också åka med. Och det kan jag också själv tycka är svårt ibland. Men, och jag tycker att hon hade verkligen en poäng i det. Att hon säger att jag vill inte vara med och exponera. Jag har många unga följare hit och dit, och de vill inte att jag ska
vara. Har verkligen det? Eller är det bara Victor Frisk? I don't know.
Ja. Jag blev också lite frågande. Men, men ja, som hon vill ha förebild för. Men då tänker jag så här, då får man tacka nej till projektet och pengarna och göttigheten med kändisskapet och träningen hit och dit. Men någon som har gått all in, det är ju faktiskt Måns Möller.
Så det finns alltså vissa likheter då mellan Anna Book och Måns Möller i det här, vilket är intressant.
Ja, men han säger som det är. Jag har ingenting att göra nu. Jag har inte ett jävla jobb. Jag måste hitta någon form av fokus och struktur i vardagen. 16 Weeks of Hell blev min, vad ska man säga? Det blev min livlina.
Mm.
Och det är väl det som händer också med många kändisar som kanske spelar med hela vägen, att det går lite för långt. Ja. Som Måns Möller, den var ju typ, jag blev faktiskt jättebeklämd när jag såg den här bilden på honom som han lagt ut. Dels är han ju så 35 år äldre ut, och dels känner jag så här, varför är det ingen i produktionen som har stoppat det här? Alltså han ser ju inte ut att må bra. Och särskilt inte när han själv berättar då att han mår lite dåligt just nu, alltså mellan raderna, att han inte liksom har något jobb och inte vet vad han står i livet. Han måste ha någonting. Och då liksom lägger han upp en bild. Men alltså, nu gör han ju, ser ut som han gör sig till lite. Håller
han drar nog in magen lite och sådär, ja.
Men jag tycker inte att det här är en människa som ser ut att må bra.
Nej, det gör det ju verkligen inte. Och det är ju helt klart svårt för att stå upp scenens liksom, aktörer just nu. För att det har funnits regelverk helt enkelt som gör att de inte kan inbringa skratt inför en videokonferens. Den är svår liksom.
Men Fredrik Paulun, den lite ibland överviktiga hälsogurun, har skrivit: du måste börja äta, annars blir a billion years of death. Men då tänker jag så här, jag kanske inte kan så himla mycket om hälsa och sånt där som du kan, men om det här är då följderna av att man ska må bra i det här programmet, liksom hälsoresan, då känns det inte som att det var en jättebra produktion.
Nej, men alltså jag tror att absolut att den där dieten kan funka, speciellt om du kanske har en missbruksproblematik, så är det väl ett perfekt sätt att inte dricka alkohol på 4 månader. Är att du vill bli av med ett sockerberoende, så är väl det ett jättebra sätt. Sen tror jag liksom att de flesta som gör den här typen av diet, de är ju absolut plus 40, kanske närmare 50. Där tar ju organen ganska mycket stryk i en sån här liksom drastisk nedåtkurva. Och det här blir ju lite som att vara med i Biggest Loser. Du går ner ungefär 15-20 kilo på ja, 4 månader under extrema regler med träning och kost. Och oddsen att du skulle bibehålla den här livsstilen efter de här 16 weeksen är ju most likely not, skulle jag säga. Så att, att du går upp lite som Anna Bok också har gjort efter Biggest Loser, det är ganska troligt, skulle jag säga.
Men jag tänker lite också så här, Agneta Sjödin, den castingen, så här, hon har väl alltid varit så här superhälsosam, lever på nötter och unga, dricker inte särskilt mycket, ser alltid bra ut i kroppen. Jag förstår inte riktigt castingen i det här programmet.
Nej, och jag tror också att man kanske har valt den typen av cast som exempelvis både hon och Martin Melin, som båda är väldigt så här fitta personer och kanske har liksom lite extra kilon hiten och dit, men när du då tar bort de extra kilon får du extremt bra resultat fort.
Jävligt fort.
Ja, och det är väl likadant egentligen med Martina Haag också, som också i grunden är någon form av träningsprofil. Tillsammans såklart som hon är författare. Men Måns Möller har ju aldrig stått för att vara liksom hälsan själv kanske, och då ser ju också, då blir ju också den drastiska förändringen enorm. Han har ju inte byggt så mycket fysik som man kanske tycker att Martin Melin har gjort. Alltså de är ju väldigt deffade och tränade.
Då var det dags för ett litet fint inslag med vår samarbetspartner, nämligen högt älskade Biltema.
Man kanske också ska bara tillägga att finns det någon stad i Sverige som typ inte har en Biltema?
Nej, jag tror att de nog har prickat in nästan alla städer. Där jag firade jul till exempel, i Vetlanda, där fanns det ju. Jag var på Värmdö i helgen, där fanns det. Ja, men de har ju liksom över 50 varuhus, så att ja, Biltema finns överallt.
Och nu har ju de en speciell kampanj som vi tänkte hjälpa till att boosta. Det är nämligen så att man kan köpa varor online på i deras e-shop, men hämta ut i deras butiker inom 2 timmar.
Och det här hjälpte ju mig då väldigt mycket för några helger sedan när Bobo fyllde år. Han har ju haft en cykel, jag skäms för att säga det, men han har alltså haft en cykel som kanske är för en 2-3-åring med ett stödhjul på i några år. Det har varit lite svårt för honom att cykla på den, men det har varit väldigt svårt att få av det andra stödhjulet. Så nu tänkte jag så här, shit, jag måste köpa en cykel till honom. Så tänkte jag, hinner inte åka handla, jag hinner inte montera ihop den. Gud, vad ska jag göra? Och då såg jag den här kampanjen, så då beställde jag mig en liten barncykel, oväxlad 20 tum i silver och lite orangea och röda och fräsiga detaljer. Och sen åkte jag dit dagen efter och då var den ihopmonterad.
Precis, för cyklar kan man få både monterade eller omonterade. Men får man den monterad så tar det lite längre tid än 2 timmar.
Mm. Och det här var så himla bra då, både för min relation med Mattias, för då behövde inte jag bli irriterad på honom för att han inte hade lyckats få ihop den. Och dels så tänker jag så här, de har ju allt där. Allt som jag är intresserad av inför sommaren och även inför vintern. De har allt till bilen, de har allt till barnen, de har allt inför sommarsemestern, de har allt inför vandringen. De har faktiskt nästan allting på Biltema. Jag älskar att gå där och skrota också, jag kan gå där i timmar.
Ja, alltså deras hemmaliv utomhus, det är verkligen de produkterna som jag har fastnat för. Så gör precis som oss, gå in på Biltema och kolla in deras köp och hämta.
Precis, och här ser jag nu också att här kan jag också köpa stödhjul, kabellås, småbarnshjälm, ramlås, universal.
Gå in och kolla bara.
Gud, jag hinner inte prata med dig mer nu, jag hinner inte podda. Tack Biltema för det här.
Hur som helst, tillbaka till den här mannen som vill preppa. Om det är någonting som man kanske kunde må bra av, för nu har ju faktiskt Robinson avslutat sig helgen, och där har ju folk ungefär gått ner lika mycket som i 16 Weeks of Hell. Runt 15 kilo i snitt per deltagare. Det är ju inte bara fysiken som påverkas av en drastisk viktminskning. Jag har jobbat i produktionen på Robinson. Det som är också ingår i Måns Möllers liksom viktras och kanske Anna Bok, det är mycket ångest. Och det är ju han 100% öppen med. Att vara med i exempelvis Expedition Robinson, du sover dåligt, du mår dåligt, du kanske utsätter dig för någonting som du inte är van vid. Alltså den psykiska stressen under min separation från Kalle, eller skilsmässa, de första 5 veckorna gick jag ner 7 kilo. Alltså de 7 kilorna kommer jag aldrig kunna gå ner igen. Om det inte sker. Stress. Det är den inre stressen.
Ja,
och den inre stressen är det också en inre stress som genereras hos preppingmannen. Som då oroar sig för framtiden genom att säkra upp ett eventuellt liv i vildmarken.
Jo,
är det det som är drivet?
Jo, men jag tänker att det är ett sätt för många män att de använder det lite som att kvinnor kan hårda eller shoppa. Eller det. Så är männen så himla oroliga för att de inte ska kunna ta hand om sin familj. Men någonstans så vet vi alla att om, liksom, om kriget eller atomen eller ryssen eller vem fan som än kommer, så kommer vi inte klara oss med våra konservburkar och vår lilla liksom, machetas ute i liksom, de svenska vildmarken. Det är ju väldigt få som gör. Det kanske är 100 perser i det här landet som skulle klara sig mer än typ 4 veckor i vildmarken. Eller?
Ja, kanske 10 000 människor. Men liksom väldigt liten del av populationen skulle ju faktiskt de facto överleva. Och jag också undrar, vad är drivet till överlevnad när du säger ett, dina barn dör, din respektive dör, du ska överleva på fjället. Vad finns det för kompass där uppe som får dig att vilja fortsätta överleva? För om alla mina polare, mina barn, min sambo, alla hade dött, vad är då mitt syfte till att överleva? Och här verkar driven vara extremt olika, precis som kvinnor i 16 Weeks of Hell och män i 16 Weeks of Hell. Martina Haag var glad för att hon fick en liten hälsoresa och kept herself busy i 16 fattar. Veckor. Och fick också lite uppmärksamhet, precis som det galna kändiskapet också gärna inbringar. Måns Möllers driv det här var att ha en kompass, för han hade ingen. Martin Melin var att så här, öka på sin befintliga träning. Alltså här ser vi att driven är extremt olika. Och jag skulle säga att så här, prepping-personligheten kvinna-man tydliggörs lika mycket i det här som i 16 Weeks of Hell.
Jo, men jag tycker det är ganska intressant när jag var med i kändisdjungeln då.
Gud, jag älskar att du har gjort allt det här.
Jag vet.
Halvhjärtade kändisförsöken. Jag är en kändis med strategi, fast i 100% utsålda program.
Ja, men jag gjorde ju det då för att komma ifrån min livssituation då.
Ja, såklart.
Precis. Och det blev ju superangenämt, för att jag och Jannike Björling, vi fick ju inte röka, vi fick inte göra någonting förutom det. Men hon vägrade ju att vara med om inte hon fick ta sina ciggisar och dritt. Så där låg ju jag och hon och Katarina Hurtig, som också var med av andra skäl. Det är väl så att man vill bara fly från sitt liv en stund. Men, inte det gemensamheten.
Men kände du då att du var mer kändis än dem där? Kände du, fanns det en inre hierarki i kändisdjungeln?
Ja, det gjorde det verkligen.
För det var ändå en skitlista, får man ändå säga.
Det var the most shitty list ever. Jannike Björling tyckte jag var kul.
Ja, men det är väl en behållning man kan komma med.
Men när jag blev insåld till det så skulle det vara såna jävla kändisar. Och då trodde jag att det skulle vara Björn Borgs nya. Det var det snacket gick. Och det hade jag tyckt var kul. Sen var det Micke Di.
Otroligt rolig karaktär. Han hade ju bara att vinna på kändisdjungeln.
Ja, för Kenneth Andersson som jag blev lite kär i.
Ja, men varför var han med? Han måste ju också gå med för att han blev insåld som att det var någon mycket högre skala.
Men jag tror också det hade blivit sån jävla succé i de andra länderna. Där det finns kändisar som vill sälja ut sig själva och vara otrogna. Alltså det här var ju den konstigaste castingen ever. Ingen var ju singel.
Ingen var singel. Men Kenneth Andersson var ju ändå så här, han var ju en kreddig fotbollsspelare på dekis.
Ja, men han var inte ens på dekis. Jag tror han spelade fortfarande då. Men det som händer är ju att det är göttigt att vara där. Och det är skönt att någon säger vad man ska göra. Det enda som blev, det blir alltid en som blir lite mobbad. En som kommer in och ska vara en snygga. De ringde ju in typ i panik, Rafael Edholm som fick komma dit. Jag vet inte hur mycket pengar han begärde. Men den sorgliga var ju där att det finns ju alltid en som är sårbar, och det är därför de här superkändisarna vägrar att visa sin sårbarhet. De gör det ett par gånger i livet när det kanske främjar dem, eller där de verkligen känner sig, det här vill jag berätta om för alla undrar. Förstår lite vad jag menar?
Mm.
Men Pippi Långstrump eller
Inger Pippi Nilsson. Precis.
Hennes sårbarhet blev ju liksom det motsatta, eftersom hon inte ville säga att hon var sårbar bara off camera.
Mm-hmm.
Så att då blev det liksom att hon blev så desperat för att synas, för det var ju tittarna som valde vad de ville att man skulle göra. Så var man poppis fick man ju schyssta grejer. Jag fick ju så här, gräva genom sand, klättra upp för ett torn. Alltså jag fick ju ändå ganska så här, ja men du vet, tävlingsgrejer som jag gillar. Men ingen, till slut blev det ju liksom, eftersom tittarsiffrorna var så låga och det blev ett sånt fiasko, så blev ju såklart, som man blir när man sitter och ska göra live-tv, så blev ju alla desperata. Till slut blev det ju att man gjorde äckel-tv av det.
Jaha.
Katarina Hurtig fick liksom sitta och svara på frågor och sa om fel så fick hon elstötar.
Mm.
Och jag tänkte så här, hon dör snart. Alltså hon fick såna elstötar, hon bara satt och skakade. Jag bara så här, bara som mobbnings-tv. Ja, men det gjordes milkshakes av liksom djurhjärnor. Alltså det bara liksom eskalerade äckelpäckel-tv för att de skulle rädda det som räddas skulle. Men det jag mindes av det här, det var ju när Inge Nilsson då, hon blir ju ledsen för att hon inte blir vald och får göra någonting.
Okej.
Okay. Mm. Så till slut då så...
Hennes idé om hennes folkkärhet genom Pippi Långstrump har liksom blivit kamouflerad av henne själv och hennes passivitet.
Precis, men eftersom hon inte har stått för att hon har levt på att vara Pippi Långstrump i italienska och tyska talkshows, så blir det väldigt motstridigt här. För ena sidan så tycker hon ju synd om sig själv att vi inte förstår, eller svenska publiken förstår hennes storhet. Å andra sidan har hon ju inte varit jätteoffentlig i Sverige.
Nej, och liksom hon, för henne har ju varit också så här, jag var ju barnskådespelare, jag är mycket annat, men ingen vet vad hon har gjort.
Hon har ju spelat i, ja, på sådana här pjäserpark, pjäser och sånt. Ja, men hon har ju varit väldigt anonym. Så det slutar ju med att hon är jätteledsen och känner sig mobbad. Och, jag menar, vi har väl alla varit i jobbsituationer där vi har känt oss utanför. Så den kan man ju verkligen identifiera sig med. Så det, den vill jag absolut inte racka ner på. Men det som hände var den galna kändiskapet. Att till slut vill man så gärna synas att man gör vad som helst.
Mm.
Och då... då har då tittarna stött fram att hon ska äta en råtta.
Oj.
Mm. Och den här råttan är liksom knappt ens kokt och jag bara sitter där och säger så här, gud, det här är så förnedrande och liksom, det måste vara en massa bakterier. Hon äter den här råttan som att det vore hennes livs sista insats. Det är liksom en råtta med svans och den har väl kokats lite halvdant i någon liksom, liten sjudande bölja där. Och hon sitter liksom... Men som barn till exempel, om vi skulle tävla, om du och jag skulle tävla om att äta till exempel en vattenmelon på 20 sekunder.
Mm.
Så sitter hon och äter denna skållade råtta med livet som insats. Och då kände jag bara så här, ge mig bara en blå bländ så går jag tillbaka till min lilla hängmatta där och sover gott. Mm.
Kräddhyllan. Inte gräddhyllan.
Nej, men alla vill ju vara på kräddhyllan och det är ju det som är problemet. Men det är också så som för Anna Bok. Hon har ju liksom varit kändis sen hon var 16. Och jag måste ändå säga så här, när hon var 16 och jag var 14 och vi gick på de här diskorna, då var hon fett kräddig.
Så det handlar ju också om när i livet man blir känd.
Mm.
Och när i livet kommer du kunna kapitalisera på ditt kändiskap.
Precis.
Jag har ju varit den här typen av kändis som jag har ju extremt svårt att släppa kontrollen. Jag skulle aldrig kunna ställa upp i någon typ av så här kändisprogram där jag skulle hänge mig så åt kändiskapet så som Anna Bok har gjort det. Där hon är ett med sitt kändiskap. Hon är inte ett med naturen, hon är ett med sitt kändiskap.
Men hon vet ju inget annat. Det är därför du på ett sätt ändå är mer äkta än när Inge Nilsson inte ska låtsas om att hon liksom lever... som Pippi Långstrump. Anna Bok är Anna Bok. Jag tycker inte att hon har hycklat med att hon lever på att vara kändis.
Nej, men alltså Anna Bok är fortfarande så här, när hon ringer ju alltså upp Expressen och Aftonbladet själv och släpper sina egna nyheter och då får det också att låta som att det är de som har hört av sig till henne. Hon dyker upp i TV4 Nyhetsmorgon med en ögoninflammation med med ena ögat buktandes ut på ett sätt som jag aldrig skulle få för mig att ställa upp i någon form av medial samman. För jag vill vara Carina Berg kreddig. Jag vill hänga på kreddhyllan, inte smaska gräddhyllan. Liksom.
Mm. Jag tycker det är svårt, för jag måste ju säga att jag blev liksom glad när Anna Bok sjöng den här låten som hon älskade.
För vad kul för dig att du får titta, för jag är nämligen blockad utav Anna Bok sedan ett år tillbaka. Jag vet inte vad jag har gjort, men uppenbarligen det jag gör hela tiden.
Ja, men jag tycker att det är så jävla fascinerande också på det där, jag älskar det uttrycket the bandwagon effect, att om en gör någonting och tycker det är kredit, då tycker alla att det är kredit. Förstår vad jag menar? Jag tänker så här, ja, men no offense, men Carina Bergs världens värsta jobb. Att stoppa upp händer i analen på hästar och inseminera och så här.
Ja, men
om Anna Bok skulle ha gjort det, då skulle vi ha garvat läppen av oss och tänkt, hur fan kan hon ställa upp på det? Om Carina Berg är liksom någon liknande Nor eller Schiffert eller någon annan har suttit och käkat råtta i kändisdjungeln, då hade vi tyckt att för fan, det är kojones liksom.
Men för grejen är ju att det Carina Berg gör med sin sambo nu, ett superexponerande program egentligen om deras renovering som inte alls är fejkad eller 100% söndersåld, är ju egentligen jätte det är pinsamt. Alla Carina Bergs reaktioner är så planerade. Åh nej, ska inte det här gå? Jag som inte kan någonting. Hon känns som den mest kontrollerade människan på jorden. Jag tror inte på att Carina Berg inte kan, vet hur en liksom vattenpump funkar eller hur det går till när man spolar av ett tak eller byter takpanna. För jag vet att hon är så pass sammansatt som person, så därför blir hon otrovärdig. Så för mig är ju hon pinsam när hon låtsas vara fejk. För hennes program hade ju tjänat på att låta Carina Berg vara det kontrollfreaket hon är och också kunnat profitera på kontrollförlusten ifall hon misslyckas. Men nu har man då ändå lyckats få henne att bli kontrollerande utav sina känslor, uttryck och utbrott. Så allting är 100% Carina Bergifierat.
Jag har inte sett ett enda avsnitt. Så jag ska inte uttala mig så himla mycket, men det är väl också att är man uppe på kräddhyllan så har man respekt med sig och då är man viktig och då kan man bjuda på det där utan att på något sätt trilla ner ett hål.
Men säg en person som är på kräddhyllan som gör det jämfört med de som är på gräddhyllan och bara liksom är kändis för att vara kändis, alltså en Glenn Hysén-person eller Anna Bok-person.
Ja, men alla människor har ju ett pris.
Ja, men det skulle vara Jenny då och Niklas Strömstedt som är ett power-couple som då ändå gör bort sig med stundom och ändå lyckas skaka av sig där för att de har sån otroligt hög likability. Mm. Men det ingår ju också gammal trogen tjänst.
Absolut, och säga vad man vill. Jag har ju alltid älskat Niklas Strömstedt, men han blev ju väldigt. Alltså det är en väldigt bra match de två, jag tänkt mycket på.
Gud, ja.
För enskilt så gillar de båda två. Men tillsammans så är det som att deras liksom minus och minus verkligen blir plus. Från att man är lite så här, jaha, oj, vad är de där för typer av kändisar? Så blir de liksom gamla, goa, glada mysparet. Men ändå med brains och looks. Jag gillar verkligen båda de två. Jag har käkat middag med dem en gång. Och jag tycker verkligen att de är så jävla gulliga.
Men några som faktiskt skulle kunna profitera på sitt personliga varumärke är ju både Carina Berg och Erik.
Mm.
Även fast han inte är en del av det där power couplet. Det är ju bara hon som står för det. Men framförallt så kan ju Jenny och Niklas göra det.
Ja, det är sant. Det är sant.
Där är ändå också säkerheten, för deras varumärke är ju inte bara att de är ett power couple. De är ju powerpersoner. Så även om de skulle separera, vilket jag inte tror skulle hända, så skulle de vara starka varumärken.
Ja, absolut, absolut.
Och det hänger ju upp med gammal trogen, lång och trogen tjänst liksom.
Ja, och att man också har gjort bra val, liksom till synes en bra val karriären och vågat också kanske byta när det inte har liksom tuffat på, så har man ändå vågat byta. Och det måste man ändå ge Carina och många liksom utav de där, att det är inte så här att de har stannat kvar i något tryggt bo, utan de har så här, okej, då får jag gå vidare, då fick jag erbjuda där, så att de har ändå liksom vågat tänja sina gränser. Ja,
men absolut, men samtidigt kan jag säga så att det jag upplever, om jag skulle jämföra så här Carina och Jenny, så skulle jag säga så att när hon så börjar brännas under en stekpanna i Nyhetsmorgon för att de råkar vidbrända popcorn och grejer, alltså hennes ljuvliga kontrollförlust jämfört med Carinas otroligt kontrollerade kontrollförlust är ju Jennys 1000 gånger mer äkta och likable än vad Carinas är.
Ja, det finns ju en rädsla för henne med kontrollförlusten på grund av någonting i hennes förflutna.
Såklart.
Ja.
Ja, men därför är det så här, när Carina Berg lägger upp ett inlägg och det kan vara i princip superkontrollerat, jättestatiskt, får ändå 33 000 likes, så kan ju Jenny ändå lägga upp en ful selfie på morgonen och ändå få lika mycket likes. Och det betyder ju inte att någon... Alltså båda de här kvinnorna har ju en otroligt hög likability. Mm. Det är bara att den ena signalerar, jag står för att jag kan ha en kontrollförlust under tiden den andra gör. Jag är oerhört planerad i min strategi. Så, vem vinner i slutändan?
Jag vet inte, jag tänker på intervjun med blondinbella Isabella Löwengrip med Martin Wiklin i P1. Hans söndagsintervju som hon ställde upp på. Har du lyssnat på den?
Ja.
Ja. Hon är väldigt vältalig och fint, och hon ställde upp då för att Kristina Lugn har ställt upp och hit och dit. Men sen så går det liksom någon dag, eller gick det bara några timmar. Sen har hon då på sin Insta, då firar hon något nytt samarbete och sitter i vanlig ordning. Då känner jag lite så här, okej, vi fattar liksom vem du var. Hon säger så här, jag hade inte en enda att prata om det här om och hit och dit. Man skapar ju också ett glashus när man blir så där känd och har byggt upp sig själv enligt liksom en, vad ska man säga, en strategi.
Ja, och det är det jag menar så här.
Isabella, går det att komma ifrån? Det kanske inte går att komma ifrån.
Nej,
det.
Men Isabella Löwengrip är ju i samma falang som Carina Berg i det här fallet. De är kvinnor med strategi. Mm. Det som Isabella Löwengrip har fått vara med om är ju en kontrollförlust. Någonting som hon själv inte har kunnat regissera skulle ske. För allting i övrigt har hon ju regisserat. Och det har gått ganska bra. Det ska vi inte sticka under stol med. Men här har det ju skett en kontrollförlust. Och hon blir ju 100% unlikable i det här.
Mm. Till skillnad mot Carina Berg som är liksom oomtvistat skitsmart. Jag pratar med de som jobbar med henne och jag själv jobbat med henne. Hon levererar alltid, hon är tv-geni, hon är liksom gullig, hon är så här bra på att hålla sitt privata men är ändå härlig när hon väl dyker upp, bla bla bla. Man gillar henne också kanske för
Gud,
att hon aldrig har gjort bort sig. Det kan också vara skönt med människor som inte alltid så här, då mådde jag dåligt som jag, då har jag varit medbror, nu sitter jag i den här soffan hit och dit, som inte har behov av att lätta sitt hjärta och flåntet och flåntet och flåntet. Hon har fokuserat på det som hon tycker är viktigt, och det är en viss strategi. Men jag tycker ändå, det som händer med blondinbella är att hon 2 timmar sedan, när hon har sagt att hon trivs nu med sin nya, hon inte har några pengar och hon behöver inte göra någonting, och så går det 20 minuter och så sitter hon och firar någonting, liksom någon ny, ja, vad fan hon nu hade köpt, någon kläder.
Men nu är det ju också så att så här, hennes egentligen Instagram-följare, det är ju inte de som lyssnar på P1. Det är ju egentligen bara du som är den kalibern av hennes följare. Det är en extremt liten skala. För de här, hon kan ju faktiskt särskjuta de här sakerna. Hon kan kommunicera någonting i någon kanal och sen vet hon att det inte kommer göra orsaka henne någonting i sociala medier. Men här har hon ju också gjort en felbedömning, för den där personen finns ju där ute och det är ju du. Så kan jag säga så här, men fan Isabella, du satt ju nyss i P1 och sa det här.
Mm,
hur är det möjligt? Hon har glömt bort att för hon gjorde ju en jätteblunden också när hon hängde med de här amerikanerna och det. Och tänkte att så här, internet existerar inte. Den har man ju sett. Den ser man ju i Skavlan hela tiden. Som är väldigt härlig och inkännande. Och då tänker man att nu pratar jag med en norrman. Då måste jag förklara hur Sverige funkar. Det man glömmer bort är att det här programmet sänds i Sverige. Och vi behöver inte veta hur Sverige funkar för att vi är redan vet då där.
Men jag fattar vad du menar. Men det som händer också är att Blondie Isabella säger att hon skulle bli världens mäktigaste kvinna. Tillåt mig småled. Det är så här, vad är det ens för en kommentar? Okej, om Petter Stordalen säger det. Men grejen är att alla faller ju någon gång i sitt liv. Och nu för Petter Stordalen. Jag har köpt ving, jag har hit och dit. Jag ska rädda världen. 2 veckor senare så bara går hela... Alltså fallet blir så jävla högt. Det är det som jag tycker ändå att Strömstedt och Carina, de är smarta. För deras fall blir aldrig mer än en liten duns.
Nej,
och
precis.
Och det är skönt. Då slipper man liksom falla och ligga med elstöt. Och man slipper den psykiska ohälsan. Man slipper den ekonomiska skiten. Man ligger på ganska hög standard hela tiden. Och man vet hur man ska göra för att ligga kvar där.
Mm. Ja, men jag kan ju säga så här, jag kan ju känna igen mig lite i Carina Berg där, att jag så vill ha kontroll på vilken historia jag sänder ut. Jag kan vara otroligt öppenhjärtlig med mitt liv, men jag har 100% kontroll på historien. Det skulle inte vara så att jag ställer mig och bara lajvar en knasig grej som Anna Bok gör och inte har kontroll på vad jag sänder ut. Här vet ju jag i minsta detalj vad Jag har ju sönderskjutit ett ämne på 3000 sätt innan jag postar. Jag har fått ett missfall. Mm. Och så vidare. Mm. Och det gör ju Carina Berg också. Mm. Så jag känner mig ju väldigt allierad i hennes fil. Även om jag faktiskt dislikar den så jävla mycket. När jag står utanför och tittar in.
Jag fattar. Men jag tänker också så här. Men det är ju klart att vissa som är lite mer strateger har sagt så här ibland. Men varför stannade du inte bara kvar där och gjorde till program och till program? Och bara så här, cashade in, levde göttigt och hit och dit. Och jag har liksom inget riktigt bra svar på det. Jag tror bara att jag inte, absolut inte är smartare än någon annan. Eller någonting, utan det handlar bara om att jag tycker det blir tråkigt.
Och med de kloka orden avslutar vi den här podden. Så om ni någon gång funderar på hur jag anpackar våra preppingväskor, då ska ni också veta att hennes kommer vara väldigt mycket roligare än min.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.